Ja, härligt att vara tillbaka i Dalarna igen. Hej på er. Jag såg på tv igår att den italienska fotbollsligan får numera spela utan publik för att det går för livat till. En gång i tiden i kyrkans värld gick det också ganska livat till. Det sades ju att under väckelsen för pingstvännerna att de klättrade på väggarna. Jag såg aldrig någon som klättrar på väggen. Jag har aldrig sett någon som har gjort det. Men jag brukar ju fundera på det här ibland. Och jag kommer tillbaka till det ibland. Tänk att människor är i sån extas när de tittar på en liten sån här lädersak som åker fram och tillbaks. Och att man kan betala så många miljarder för de bästa fotbollsspelarna. Det är ju ofantliga summor. Jag kommer inte ihåg hur många miljarder, men det rör sig om ett par miljarder på de som man får betala allra mest för. Tänk när en församling ringer och säger: ja, vi kommer betala 150 miljoner för er pastor, vi vill köpa honom av er. Nu kommer det aldrig hända. Men i fotbollsvärlden så kan man alltså betala de här summorna för att man flyttar en fotboll fram och tillbaks. Lite märkligt är det nog. Och med tanke på de här som spelar hockey, vilka pengar de tjänar som spelar de här bästa serierna, framförallt i USA då. Det är enorma pengar. Bara för att förflytta en liten svart puck som är något bakelitmaterial fram och tillbaks över den här isen. På ett sätt tycker jag det är fantastiskt att pengar kan göra så mycket. Men det är samma sak där, att många gånger så är det mycket publik. Men så har jag tänkt på den här sista tiden att det finns vissa hockeylag som det går jättedåligt för. De ligger i botten. Jag kommer inte ihåg om det var Djurgården, vilka det var. Det gick väldigt dåligt för dem. Det går dåligt för dem. Och man har lite kris i sin ekonomi på grund av att publiken sviker. Och publiken sviker för att laget går dåligt. När laget ligger på första plats i elitserien, då är det fullt oftast. Och jag tror att det här är en liten jämförelse man kan göra till kyrkans värld. När församlingar ligger etta på listan, då kommer det mängder av människor. Men när kyrkan gör en bottenmiljö, man ligger på nedflyttningssträcket, det vill säga det är ingenting som tilltalar människor, det är några få det tilltalar, då kommer det inga. Men ju mer tilltalande det är av det som görs i kyrkan, av det som sägs och det som görs, ju fler människor kommer det. Jag tror det finns lite likhet emellan de här bitarna. Därför att när människor känner en attraktion, att det här ger mig någonting, då kommer man. Och kyrkan är ju vinnare, eller hur? Jesus har ju vunnit en seger. Och i den segern lever vi som kristna. Och det är den segern som vi ska försöka nå ut med. Att Jesus är en vinnare. Och när jag tror på honom så blir jag också en vinnare. Men om detta tvivlar många. Och så har vi landat lite på dagens ämne. Många kristna säger att, eller icke-kristna säger att, om jag får se Jesus, då ska jag bli en kristen. Det finns någon som säger så att, får jag se Jesus, då ska jag tro på honom. Men får jag inte se honom, då kan jag inte tro på honom. Så är det bara. Man tvivlar helt enkelt på att han finns. Och människans tvivel blir ju då helt naturligt ett hinder för att tro på Jesus och därmed bli en kristen. Jag tvivlar på att han finns, därför att jag inte ser honom. Nu är det så att tvivel finns ju också bland kristna människor. Så är det. Det är faktum. Det är ju inte bara bland icke-kristna som tvivlar på att Jesus lever och finns. Utan tvivlet finns ju faktiskt också bland kristna människor. Det finns, och det fanns till och med bland Jesu egna lärjungar. Om vi letar upp Matteus evangeliet kapitel 14. Och vers 22 fram till 33, så Matteus kapitel 14, vers 22 till 33. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han, Jesus alltså, upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var Jesus ensam där. Båten befann sig redan många stadier ifrån land. Och då kan vi säga som en liten parentes, en stadie är cirka 190 meter. Men båten var alltså många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sade: detta är en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sade Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sa: Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sade: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade Petrus: Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i Petrus och sade: så lite tro du har, varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. I evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, läser vi om många, många, och i våra ögon och för vårt förstånd, märkliga och omöjliga hinder. Strax innan Jesus gick på vatten så står det i tidigare kapitlet att han hade mättat 5000 män på, om jag nu minns rätt, var det 3 fiskar och 5 bröd. Det var 5 fiskar och 3 bröd. Ekvationen är lika omöjlig att få ihop till 5000 människor. Det var ett av de underna som hände. Och jag kommer inte att försöka ge någon logisk förklaring idag på hur Jesus eventuellt kunde gå på vatten. För det finns ingen logisk förklaring på det här. Men det finns en gudomlig verklighet. Men nu finns det kristna människor som försöker att göra någon form av logisk förklaring på hur Jesus kunde gå på vatten. Jag brukar säga att med god tro och breda fötter så går det att gå på vatten. Nu hade inte Jesus så breda fötter att det bar honom rent bärmässigt, så den varianten är borta. Men det finns som sagt ingen logisk förklaring på det. Att Petrus ville vara säker på att det var Jesus som stod där ute på vattnet innan han kliver ut i sjön är i sig inte så konstigt. Petrus hade ju umgått med Jesus under en tid, men Petrus var ju fiskare. Det var hans levebröd. Han levde på det här. Och därmed så visste han det mesta om vatten. Han var ingen biolog eller fysiker på annat håll som kunde berätta om vattnets beståndsdelar och eventuellt klorhalt och salthalt och sötvattenhalt på det sättet, och surhet. Men han visste det mesta om det. Och han visste att på den tiden så var gång på vatten, det var inte en naturlig företeelse. Man gick helt enkelt inte på vatten. Skulle man ta sig över sjöar och hav så gjorde man det med hjälp av båtar. Och det gör man ju idag också, 2000 år senare. Det har ju gått en tid och mänskligheten har ju utvecklats och forskarna har kommit fram till väldigt mycket. Men man har inte avskaffat båtar och utvecklat en form av mänsklig gång på vatten. Det har man fortfarande inte. Så att Jesus hade ju umgåtts med sina 12 lärjungar en tid. Och i kapitel 10 i Matteus evangeliet så läser vi om att Jesus, han, som det står, han sänder ut sina lärjungar på evangelisationsuppdrag. Vi skulle kunna säga att lärjungarna nu var klara för sin första praktikperiod. Det är ju så, åtminstone idag, jag vet inte hur det var längre tillbaka i skolans värld. Men idag när man läser, så någonstans, så oftast är det så att du har en praktikperiod. Man ska ut och praktisera på arbetsplatser inom det område som man studerar på. Och det är kortare och längre perioder. För att det tillhör att man lite för utbildningen ska kunna få lämna böckerna ett tag och se verkligheten på det området. Och så var det med Jesu lärjungar. De skulle ut på praktik. Så Jesus, han skickar ut de 12. Och sen står det att han ger dem makt att bota sjuka. Han ger dem kraft i det här. Och så går de iväg. Det var det ena. Sen har ju lärjungarna under den tid de har vandrat med Jesus med sina egna ögon sett mängder av hur sjuka människor blir helade. Det finns hur många varianter som helst av sjukdomar som Jesus har botat. Och det här har de varit med och sett och tittat på med egna ögon. Så det är ingen hörsägen att den andra har sagt si eller så. Utan kanske bara på en halv meters, två meters avstånd, så ser man hur den lame reser sig upp. Man ser den förtvinade handen växa ut. Man får brödet och fiskarna i sina händer. Och så börjar man dela ut åt folk. Och så är det 5000 män förutom kvinnor och barn. Och så har de det här, 3 fiskar och 5 bröden. Men de tar aldrig slut. Så med egna händer så bara delar de och delar de och delar de. Och så finns det en liten intressant händelse lite tidigare i Matteus som vi skulle kunna koppla ihop till det som händer här. Vi går till Matteus evangeliet kapitel 8. Det är Matteus kapitel 8, vers 23 till 27. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. Då blåste det upp till full storm på sjön och vågorna slog över båten. Men han, Jesus, han sov. Lärjungarna gick då fram och väckte Jesus och sade: Herre, hjälp, vi går under. Jesus sade: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste sig Jesus och talade strängt till vinden, till vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Man har beräknat att Jesu aktiva evangelisationstid, när han gick omkring och evangeliserade, är ungefär 3 år, har man kommit fram till. Och det innebär ju att den situationen som lärjungarna nu var i när Jesus stillade stormen i kapitel 8, när det blåste så hårt att vågorna slog in över det här och Jesus stillar stormen och sjön, då innebär det att eftersom det högst kan ha varit en 3-årsperiod, så borde man nu ha kommit ihåg vad som hände här i Matteus 8. Så är det. Det är för att det står ju i Matteus här, vi läste tidigare om när Jesus gick på vattnet, att de var hårt ansatta av vågorna och vinden låg emot. Det kan inte ha varit, jag vet inte hur långt tidsperspektiv det har varit emellan här. Men eftersom Jesus var igång högst 3 år, Då borde ju nu lärjungarna ha tänkt så här: varför är inte Jesus här och stillar vågorna och vinden som han gjorde en gång förut? Det borde ha varit den rimligaste förklaringen och tanken i det hela. Eller hur? Det var ju inte så länge sedan han hade gjort det här. Men istället så tror lärjungarna att det är en vålnad som kommer gående ute på sjön som kommer emot dem. Och de blir så rädda att de skriker när de ser Jesus. Och det kan vi fundera vidare på, varför de inte tänkte att ja, men nu kommer Jesus och nu kommer han göra precis som han gjorde i Matteus 8. Då kommer han bara säga åt alla vågor och vind och lägga sig, så blir det lugnt och så fixar vi det här. Och sen kan vi naturligtvis undra varför Petrus inte sa åt Jesus att kliva i båten. Har vi tänkt på det? Det står ju att Petrus sa åt Jesus att är det du Jesus, så befall mig att komma till dig. Istället för att säga: Jesus, härligt att se dig här. Är det verkligen du, så kom in i båten och säg åt den här vinden att stilla sig så att vi kan fortsätta att ta oss i land. Men istället väljer Petrus att gå till Jesus på vattnet. Vilken märklig situation egentligen. Att gå till Jesus på vattnet. Så blir det i alla fall. Eftersom Jesus han säger kom. Och Petrus har ju sagt att är du här så befall mig att komma, så kommer jag. Petrus han kliver ur båten. Och den första biten av Petrus promenad på vattnet, den går bra faktiskt. Men så brukar jag stanna till här ibland och fundera på: hur kändes det att gå på vattnet egentligen? När man är så här människa så funderar man ju så konstigt ibland. För det stod att det blåste ju, det var ju mycket vågor. Och då har jag tänkt på det här. När de gick där, gick han upp för vågorna och gick han ner i vågdalen sen? Och så funderar jag på, men hur gjorde han gick upp för vågdalen? Var det halt på vågorna? Men det är ju vatten ändå. Eller liksom, fick han något slags grepp på vågorna när han gick upp för dem där? Och sen så hade han någon grepp när han gick ner? Eller rutschade han ner? Det vet vi inte. Eller var det som så att just där Jesus och Petrus gick så fanns det inga vågor? De vågorna gick runt omkring. Och jag då, som är lite så här när det gäller vatten, jag är ju väldigt frusen av mig när det gäller att bada, tänkte jag, var det kallt när han gick där? Var det kallt om fötterna? Läckte in vatten i sandalerna? Blev han blöt om dem? Det är mycket man funderar på. För tänk själv om det är en våg som kanske är en meter eller två som kommer där med full fart. Så ska du upp för den här vågkammen och ner för den. Det finns mycket att fundera på det där. Efter ett tag, vi vet inte hur långt det var, så blev Petrus rädd på grund av det som började ske runt omkring. Plötsligt så såg han ju vad han hade gett sig in i, Petrus, eller gett sig ut på. Han blev rädd, helt enkelt. Han började sjunka. Men när han började sjunka så visste han att Jesus kunde rädda honom. Därför ropar Petrus: Herre, hjälp mig. Det står att Jesus genast sträckte ut handen och tog tag i Petrus. Det innebär att de kan inte ha varit så långt ifrån varandra när det hände, eftersom Jesus hade inga 3 meters armar. De var kanske lite längre än mina, men inte så många centimeter. Alltså kan de ha varit på en armlängds avstånd bara. Och sen kan man alltid fundera på: hur fort sjönk Petrus? Hur långt hade han sjunkit när Jesus fick tag i honom? För att normalt sett vet ni, om man kliver ut på vattnet, det säger bara blupp på en gång. Det är inte så att man sjunker långsamt bit för bit, utan det är bara rakt ner. Men det kan ju inte Petrus ha gjort, för att hade han ju inte hunnit ropa och Jesus hade inte fått tag i honom. Så han sjönk alltså långsamt, uppenbarligen. Det står ingenting om det, så det är bara helt min teori. En svensk som hade gjort om, hade gjort följande, hade sagt till Petrus när han fick upp honom: gick det bra? Så hade vi gjort, vi svenskar. Stackars Petrus, gick det bra? Jesus säger så här när han har fått tag i Petrus och dragit upp honom: så lite tro du har. Och i nästa andetag så säger han: Jesus, varför tvivlade du? Det var det första Petrus fick möta av Jesus när han drog upp honom. Och det är klart, om vi nu ska titta på ett svenskt kristendomsperspektiv, så var den här Jesu kommentar helt felaktig. Utifrån att i svensk kristendom så skulle vi istället för att göra som Jesus hade gjort, så skulle vi ha tröstat den rädda och förmodligen förtvivlade Petrus. För han var rädd. Förmodligen var det både blött och kallt så där dags på dygnet också i sjön. Så visst var han förtvivlad, det tror jag. Men Jesus frågar inte i det här läget: hur är det Petrus? Hur mår du? Är det okej? Utan han säger: så lite tro du har, och varför tvivlar du? Men det är min tolkning av Jesu ledarskap generellt. Och det gäller alltså hur Jesus utövade sitt ledarskap mot lärjungarna och framförallt mot Petrus. För att Petrus blev ju en av församlingens grundstenar när den sen kom till. För att nu så här 2000 år senare så har vi faktiskt facit i hand, kan vi säga, att det är alltid trevligt att kunna göra någonting rätt med facit i hand. På det sätt som Jesus utövade sitt ledarskap, som kanske inte vi tycker alla gånger var rätt, istället för att säga: stackars Petrus, hur är det med dig? Så säger Jesus: varför tvivlade du? Eller han sa: så lite tro du har. En dag så dör Jesus på korset. Han uppstår på tredje dagen. Han visar sig för lärjungarna. Sen säger han att han måste lämna dem, därför att en helig ande ska komma som hjälpare. Så rent fysiskt så vandrar han inte tillsammans med lärjungarna på det sättet som han har gjort i några år. Och det blir en liten kris i lärjungaskaran när Jesus lämnar dem. De tappar Jesus. De har inte honom ibland sig på det sätt de hade förut. De kan inte sätta sig bredvid Jesus och fråga: Jesus, hur gör vi nu? Hur menar du? Hur tänker du? Och vad gör vi när de här människorna gör så? Eller hur gör vi i den här situationen? Det var inte möjligt längre. Och det här var en kris som fanns till första pingstdagen. Och det som hände på första pingstdagen, det är ju att då har de väntat den tid de ska vänta. Och då sänder Gud den helige ande till dem, och då får de kraften. Det är då det här uppfylls som löftet är. Det som då händer, det är att de krisande och tvivlande lärjungarna kommer ihåg allt som har varit. Och frukten av det är att den här gruppen, nu är de i och för sig bara 11, eftersom den 12:e hade ett annat uppdrag och utgick. Det är att den här gruppen är orsak till att budskapet om Jesus Kristus och frälsningen i honom blir känt över hela världen. På grund av de här människorna. De är grunden för det här. Och Jesu ledarstil var inte i det här läget stackars Petrus, utan han tog fäste direkt på bristen hos Petrus. Sen tror jag att Jesus hade många samtal med lärjungarna när han fick trösta dem, han fick vägleda dem på ett annat sätt. Men han gick nu direkt på problemet på en gång. Nu var det inte bara lärjungarna som drabbas av tvivel. Det gör vi alla ibland, det tror jag. Och det kan ju vara tvivel att jag som människa, drabbas av tvivel, att jag inte kan klara av en sak. Jag tror att om vi var och en till mans funderar på det här, så vågar jag nog påstå, utan att ha frågat er, så tror jag att alla har vi någon gång drabbats av det. Och vi drabbas av det fortfarande. Jag klarar inte av det här eller det här. Tänk en arbetslös. Ibland så läser lite reportage och hör lite och ser lite av arbetssökande statistik som är gjort. Och då finns det arbetslösa. De kan säga så här: jag har sökt över 200 jobb. Och då kan ni tänka er portot bara. Det är minst 5 kronor i porto, så är det förmodligen dubbelt porto. Det är 2 frimärken alltså, gånger 200 ansökningshandlingar. Det är en del pengar bara där. Det finns de som har sökt många, många fler jobb, det är jag säker på. Men tänk att söka 200 arbeten och aldrig bli kallad till en intervju ens. Den människan kommer förmodligen att drabbas av tvivel. Varför duger inte jag? Så fungerar vi som människor. Vi är inte speciellt komplicerade. Vi har bekräftelsebehov. Det finns med. Det är inte så konstigt. Och det finns många, många andra områden som vi kan tvivla på oss själva i livet. Jag möter ju människor i missbruk dagligen. Och visst är det många av dem som tvivlar på sin egen förmåga att kunna sluta med drogen. Så är det. Därför att man har försökt kanske 708 gånger. Och man känner att jag orkar inte en 709:e gång. Vissa har gjort det några färre gånger bara. Men man tvivlar på att ska jag någonsin kunna ta ur det här missbrukslivet. Det finns många områden. Men sen finns det också jag som kristen i den biten, i mitt trosliv, som jag kan drabbas av tvivel. Det här händer. Jag som kristen kan ibland uppleva så här att, älskar Jesus mig verkligen? Det kan vara omständigheter som har gjort att jag kanske känner mig övergiven och ensam. Och jag tvivlar på att Jesus älskar mig. Det finns människor som funderar på och tvivlar på att de är förlåtna av Jesus. Att andra människor inte förlåter oss ibland, det är en annan historia. Men man läser om löftet i Bibeln att när jag ber om förlåtelse så förlåter Jesus mig. Och så tvivlar jag på, är jag verkligen förlåten? Det finns människor som känner att, har Jesus övergett mig? Är jag övergiven? Man tvivlar på att Jesus finns där bredvid och hjälper. Man känner tvivel i det här. Det finns många andra områden som jag som kristen kommer att drabbas av tvivel på också. Det här var några bitar. Och det är så att tvivel är inte farligt om jag behandlar det omedelbart. Tvivel är som växande ogräs. Ju fortare man rycker bort det, ju bättre är det. För att ju mer ogräs får växa, ju starkare blir det och ju mer breder ut sig. Och ju svårare blir det att få bort det. Jag såg i veckan, om de gjorde reportage om den danska prinsen. Han som bor på, vad heter det? Schackenborg tror jag slottet heter. Och det var ju enorma marker. Jag tror han hade 1000 hektar åker. Det är en del 1000 hektar åker. Då var de ute på våren och skulle kolla hur vetet såg ut där. Och då fanns ett litet ogräs där. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men de var tvungna att ge sig ut och se om det här hade börjat gro. För de sa att börjar det här komma så kommer det växa. De sa att det kommer se ut som en klätterväxt. De sa att det är jättevackert och det kommer ta över hela fälten. Men det gör att vetet kommer ju också att dö ut eftersom det här tar över. Så därför måste de ganska tidigt ut och bespruta i lagom doser på en gång innan det fått fäste. Så det var inte farligt med den lilla plantan. Så är det med tvivel. Det är inte farligt om man tar hand om det på en gång. Men om tvivlet får fortsätta växa, så kommer min tillvaro att bli mörkare. Det kommer bli svårare. Det kommer bli jobbigare. Det kommer bli eländigare. Eftersom tvivlet hindrar allt det som är bra. Det är som ogräset. Ogräset tar över växten som jag ska ha. Så är det med tvivlet. Tvivlet kommer bara att göra det mörkt. Och tvivel är också ett hinder för framgång, om det får gro. Och nu menar jag, alltså, oavsett om vi är i kyrkans miljö, eller om vi är på ett företag, eller om jag är student på skolbänken, det har ingen skillnad. Om vi tänker oss, utan att jämföra oss, på några av de människor som har börjat med ganska tomma händer. Hur kom IKEA, hur kom Ingvar dit med IKEA dit han kom? Förmodligen har han drabbats av mängder av problem. Förmodligen har han också tvivlat ibland, utan att ha pratat med honom. Men han har aldrig låtit tvivlet segra. Hur kom Bill Gates, som äger Microsoft, dit han kom? Ja, genom lite tur hemma i sitt garage. Han har också haft mycket problem och har fortfarande mycket problem med sina program. Men tvivlet har aldrig varit ett hinder för honom. Det finns många, många fler exempel. Man har aldrig sagt att det här går inte, jag packar ihop, jag går hem, jag lägger ner. Man har sagt, det här måste ju lösas på något sätt, helt enkelt. Jag har ett mål och dit ska jag, helt enkelt. Sen har säkert vissa affärer bland affärsmännen varit mer eller mindre tvivelaktiga. Så är det säkert. Men om vi håller oss till kristendomen en stund igen, så ska vi komma ihåg att alla människor har någonting att ge för framgången. Alla kristna människor har någonting att ge för den kristna församlingens framgång. Alla har det. Det får vi aldrig glömma bort, hur mycket vi än tvivlar. Så när vi tvivlar som mest, så kom ihåg att vi har alla någonting att ge för församlingens framgång. Och då tänker jag inte i första hand på pengar. Pengar är en sak. Men som människa har jag någonting att ge. På något sätt. Och kom ihåg att Gud har lovat att genom den helige ande ge alla kristna människor en personlig gåva som ska användas till framgång. Så står det ju. Det är ett löfte. Och varje gång jag som kristen drabbas av tvivel, vad gör jag då? Då får jag gå tillbaks till de här bibelställena i Bibeln där det står om löftet. Men är jag verkligen förlåten? Och då står det i Bibeln att om jag bekänner mina synder och fel inför Gud, så är de förlåtna, därför att det är så Jesus har lovat att han förlåter. Ja, men älskar Jesus mig verkligen? Älskar Gud mig? Ja, så står det. Det står att Gud älskar alla människor. Kan jag läsa det ordet igen? Ja, men jag känner mig så övergiven. Det är till och med så att både Gud och Jesus och helige ande har övergett mig. Jag känner mig så övergiven. Men då får jag slå upp bibelordet där det står att Gud ska aldrig överge oss. Då får jag läsa det. Det är bara att läsa det om och om igen. Och då är frågan, vilket är sant? Har Gud övergett mig? Men han har ju sitt ord sagt att han aldrig ska överge mig. Alltså är det sant. Det är ett botemedel på tvivel att läs vad Bibeln säger på det område jag tvivlar. Ja, men duger jag som jag är? Det står att Gud genom sin helige ande har gett en gåva till var och en som är kristen. Det står bara så. Det står inte att det gäller vissa på ett visst sätt. Det står att alla har alltså inkluderat mig också. Men nu finns ju tvivel runt omkring oss. Det är ju faktum. Vi lever i den miljön och i den världen. Det finns hos oss. Hur gör vi med tvivel? Hur gör vi? Det vet vi. Men hur gör vi med människor som tvivlar? Det ger också Bibeln ett svar på faktiskt. I den lilla, lilla boken Judas, som är den näst sista boken i Nya Testamentet, så står det så här i vers 22: sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga emot. Jag vet inte om Jesus var speciellt barmhärtig mot Petrus i den här situationen, men Petrus skulle bli en ledare för församlingen och därmed en högre krav. Men här säger det Judas att vi ska vara barmhärtiga mot dem som tvivlar. Och barmhärtig, det innebär alltså att jag säger inte till den som tvivlar att, hör du, din lilla eländige tvivlare, vad är det för fel på dig? Varför tvivlar inte du? Varför är inte du som alla de andra som inte tvivlar? Det står att jag ska vara barmhärtig mot den som tvivlar. Och sen så står det vers 23: och frälsa emot dem, och frälsa genom att rycka dem ur elden. Den som tvivlar får aldrig säga att, ja men du gör rätt som tvivlar, det är bra. På något sätt så är min skyldighet att hjälpa den som tvivlar att se vad Bibeln säger. Det var tvivlet gör inget gott. Så att de som tvivlar ska vi vara barmhärtiga mot. Därför att, och vi nu lyssnar bara till slut, vad är Jesu budskap egentligen? Jesu budskap är nåd, det är barmhärtighet, det är kärlek, det är frälsning, det är tro, det är möjligheter, det är helande, det är frid. Och skulle vi säkert kunna räkna upp några till. Det här är Jesu budskap. Men om jag tvivlar, så är jag inte sämre människa, men jag kommer få svårt att nå Jesu budskap. Tvivlar jag på Jesu budskap om nåd, barmhärtighet, kärlek, frälsning, tro, möjligheter, helande och frid, så blir det svårt för mig som människa att leva i allt det här underbara som Jesus vill ge mig, eftersom jag tvivlar på att det finns. En enkel bild: vem köper en lott? Och redan när man köper lotten så har jag bestämt mig för att jag kommer aldrig att vinna. Jag tvivlar ibland på att jag ska vinna. Det gör jag. Men någonstans så finns ju naturligtvis här inne en längtan att vinna när jag köper lotten. Och den längtan är en aningens starkare än tvivlet att jag inte ska vinna. Annars hade jag inte köpt den ju. För att det är ju faktiskt ingen mening, höll jag på att säga, men det kan det vara ändå. Man vet ju aldrig om man vinner ändå. Men jag tror att vi alla innerst inne har en längtan, eller vi har en tro, att jag drar en vinstlott när jag går och köper den. Så är det. Jag köper Triss ibland. Och varje gång jag får vinst på Triss, tyvärr är det bara sådana småvinster, 100-150 sådana här, till min frus förtret ibland, så tar jag inte de här 150 och går hem, utan då köper jag nya lotter, nya Triss. Därför tänker jag, nu har jag vunnit. Och då kan jag säga att då finns det inget tvivel på vad som sker nästa gång, för då känner jag, nu har jag vunnit, nu ska jag vinna nästa gång också. Och så där kan det fortsätta ibland. Sådana här 25 kronors och 50 kronors. Och så är det gånger två på vinsten ibland. Och det går riktigt bra ibland faktiskt. Så att jag har säkert spenderat hela 400 kronor totalt genom vinsterna. Och sen tog det stopp. Så är det med Jesus relationen. Förutom att han är alltid vinst varje gång. Och vad har jag att förlora på att tro på Jesus egentligen. Om jag nu inte tror, om jag nu säger ja, men jag kan inte tro på Jesus som jag inte ser honom. Ja, jag måste göra den människan besviken, eftersom tron inte bygger på att Jesus ställer sig framför mig som livs levande. Det är inte där tron grundar sig på. Den grundar sig på vad jag tror i mitt hjärta. Bibeln säger att om jag med min mun bekänner att Jesus är Herre och i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då är jag frälst. Eller jag är en kristen. Men tvivlar jag på det, då blir det svårare. Nu hoppas jag inte att det här var en tvivlande gudstjänst. Tvärtom. Jag hoppas att vi började i tvivel och landade i tro. Men det handlar bara om hur hanterar jag tvivlet när det kommer. För att vi lever med det allihopa, så är det. I många olika livssituationer. Hur ska jag klara det här? Hur ska det här gå? Hur ska jag göra? Jag klarar det inte. Varför blir ingen helad när jag ber för dem? Vi kan fortsätta länge, länge i de tankarna. Gå till Bibeln och läs vad Bibeln säger. Så till slut så kommer det löftet som Bibeln har att besegra tvivlet. Så är det. Det känns väl härligt att få veta att det är naturligt, mänskligt att tvivla ibland. Men att det finns en lösning på hur jag gör med tvivlet. Nu ska vi få gå in i något som inte är någonting att tvivla på. Vi ska fira nattvard tillsammans. Och nattvarden är ju en konsekvens av verkligheten som hände på korset. Jesus dog, han återuppstod på tredje dagen. Och varje gång vi firar nattvard så gör vi det för att vi tror att det är sant. Hur det gick till kan jag inte rent mänskligt förklara. Men jag vet att det är sant. Det är min tro. Jag tvivlar inte på att Jesus dog. Jag tvivlar inte på att han återuppstod. Jag vet att han gjorde det. Han gjorde det för mig. Han gjorde det för oss som är här. Han gjorde det för dem som är utanför. Han gjorde det för hela världens mänsklighet. Det tror jag på. Och därför vi finns som församling också. Därför att vi tror att Jesus lever. Att han är en verklighet. Vi ska göra som vi gjorde förra gången på nattvarden. Vi kommer sjunga 3 lovsånger tillsammans. De kommer på overheaden med hjälp av MD-spelaren. Och den tredje sången är välsignelsen. Och när den är klar så kommer vi att stå här framme, om det blir jag, Björn, eller jag, Bosse. Och som jag sa förra gången också, vi har ingen speciell turordning hur man går fram, när man går fram, utan när välsignelsen är klar i sång så kan man gå fram som man själv känner. Man börjar i mitten bakifrån, liksom man går som man själv gör. Och det vi har är inte något alkoholhaltigt, det är alkoholfritt, det är druvjuice. Och det är med den respekten för missbrukare att vi inte har alkohol i det. Om man vill doppa brödet först och sen tar i munnen, eller om man vill ta brödet och stoppa i munnen och sen dricka ur bägare, det går bra med vilken variant som helst. Det finns inget mer som är rätt eller fel i det. Och sen när nattvarden är klar så kommer nog Björn och jag dröja oss lite kvar. För den som känner att jag skulle vilja komma fram och ha förbön för någonting här. Och den som känner att ja, men jag vill ha hjälp i bön för någonting, kan man komma fram hit och så ska Björn och jag be för den som vill ha det. Ganska enkelt det här. Inget konstigt. Och vem kan delta i nattvarden? Nattvarden är ju en grund för mig som tror på Jesus som uppstånden. Det är det enda. Man behöver inga långa trosbekännelser. De är inte fel, men de är inte mera rätt. Det är min tro som är avgörande. Så nu är det 3 korta sånger. Och sen efter den, när den har slutat, så är ni välkomna fram.